Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden. En fantastisk börsvecka har vi haft, eller till och med två, med 14 dagars uppgång, vilket aldrig har skett för, åtminstone inte som det brukar heta i modern tid. Ulf Pettersson heter jag och med mig idag är Johanna Jansson. God dag Johanna.
Hej hej. Vi ska prata om börsen, den här tjurrusningen. Och, men sen finns det ju andra grejer, eller hur? Det finns både grejer i Sverige, där vi har fått information om SAS idag, eller hur? Och vi kommer få lite detaljhandelsrapporter nästa vecka.
Just det, börsen är ju alltid intressant och kanske extra intressant nu med tanke på som sagt en jättestark utveckling här efter en svag sommar. Och sen så SAS som vi får prata lite om, de vill ha in mer pengar. Detaljhandelsrapporter, det fortsätter ju nästa vecka. Då
och så lite centralbanker kanske. De kanske har ett finger med i spelet när det gäller börsuppgången. Och sen tycker jag vi ska prata lite om bostadsmarknaden i Sverige.
Jaha.
Sen kanske vi inte hinner med så mycket mer. Ska vi börja?
Ja, det tycker jag.
Vad säger de börserna? Nu är det bara gröna siffror om man tittar på hur den har gått både hittills i år, den senaste veckan, den senaste månaden och sådär. Ska man vara orolig för att det här är sista rycket eller är det början på något nytt här? En nyfödd optimism?
Ja, den här, det är ju en, vad ska man säga, det är ju de här 14 dagarnas uppgång. Det har inte varit några tjurrusningar egentligen. Det har varit ett par, 3 procentenheter upp och någon gång kanske det har varit närmare 1% de här 14 dagarna. Och det har väl att göra med frånvaron av problem. Vi hade ju lite stökigt med Nordkorea och lite sånt där. Vi hade kanske någon liten effekt av de här orkanerna. Men nu så tycker jag att det finns liksom inget som folk oroar sig riktigt för just idag då. Det går ju oroa sig längre fram. Du pratade om bostadspriser och sånt där i Sverige här. Och det går ju absolut att oroa sig för. Men det gäller ju liksom inte denna veckan eller nästa vecka. Utan då får man titta lite längre fram.
Hur mycket tror du att det är en säsongseffekt? Vi vet ju att börsen brukar gå starkt fjärde kvartalet. Och då liksom att man ner och sopar bort de eventuella problem som ligger där och skaver. Och sen så tar man fram dem igen när läget inte känns lika bra. Vad tror du om det?
Lite så. Säg, oktober kan ju vara en riktigt svart månad. Det är riktigt blodigt på börsen. Det finns ju många, många exempel på det då. Men visst, klarar man bara oktober så brukar avslutningen alltid bli bra. Så är det nog. Men sen så är det att dollarn har vänt upp till klart över 8 spänn igen. Dollarfallet gjorde ju det. Var ju det som pressades. Ja, det var ju det som, dollarfallet var det som pressade Stockholmsbörsen. Och nu har det liksom vänt så nu får vi liksom en valutaskjuts också på den här liksom, att vi inte har så mycket andra problem. Och så får vi väl se.
Alltså skattesänkningar i USA kanske. Det finns ju förhoppningar om det. Nu röstade man igenom den här budgetresolutionen i USA och det skulle ju kunna bli skattesänkningar då. Men det är fortfarande så att det finns massa hinder på vägen för Donald Trump att faktiskt genomföra det här. Är man för optimistisk? Tar man bara in det positiva? Vad tror du?
Ja, alltså jag... Just nu, men det har man ju sagt i så många år det här att vad ska vi annars ha pengarna om vi inte ska ha dem i aktiemarknaden när det är fortsatt nollränta och sådär plus att vinsterna stiger nu. Så det är ju perfekta tiden för aktier, men å andra sidan så är vi ju som sagt var i slutet av en uppgång. Det här blir väl sjätte året. Nu är vi på tydligt plus här i Stockholm 10%, så det ser ut att kunna bli ett sjätte...
I år menar jag hittills.
Ja. Precis, det ser ut att kunna bli ett sjätte år av uppgång här och det är klart att 7 år kommer jag inte ihåg när vi hade senast. Jag undrar om vi ens har haft det någon
gång. Det låter bibliskt nästan. Ja. 7 goda år. Ja.
Precis. Göran Persson hade ju det som konjunktur... ska vi säga?
Indikator.
Indikator, ja. 7 goda och 7 dåliga. Och det är möjligt då. Men just nu ser det ju fantastiskt bra ut. Med stigande företagsvinster, stigande dollar, vilket gynnar Stockholmsbörsen särskilt. Fortsatt låga räntor. Så det ser ju jättebra ut, och sen så är frågan hur länge det här håller. Och det som sänker det är ju för det första att vi börjar få en ganska hög värdering. Den är ändå, P-talet är ju betydligt närmare 20 än 10 nu. Och
det på Stockholmsbörsen just.
Ja, på Stockholmsbörsen, ännu högre i USA. Så vi börjar ju nå de här nivåerna där börsen, vad det gäller värderingsnivåerna där börsen brukar vika ner då. Så det krävs ju fortsatta vinstökningar. Och det vi har sett nu är ju liksom ett litet verkstadsrally också. Volvo är på all time high och lite sådär. Och det hade vi. Frågan är om de kan motsvara de förväntningarna av verkstadsbolagen. Det är väl kanske det som,
ja, för nu börjar rapportsäsongen liksom, ja, den har ju inte börjat än, men den börjar snart i alla fall. Är du pessimist eller optimist inför, om man säger, de närmaste 3 månaderna? Du låter optimistisk, tycker jag.
Ja, jag är ganska optimistisk, men det är klart att det har ju gått 14 dagar. Alltså det har ju gått väldigt, väldigt starkt här. Och det man får komma ihåg är ju faktiskt att även om valutan har svängt i rätt riktning för svenska bolag nu, så det här kvartalet kommer ju vara ett ganska jobbigt valutakvartal.
Alltså det som man rapporterar nu, menar du? Det kvartal som är bakom oss? Ja.
Precis, det som vi får se siffrorna här om ett par veckor eller så.
Ja, det kan komma lite surdegar, tänker du?
Ja, lite. Men å andra sidan så har det varit väldigt få vinstvarningar. Det borde nästan dykt upp någon vinstvarning från de här. Men det har ju varit, NCC hade ju någon, men det var ju lite företagsspecifikt. Och Cloetta var företagsspecifikt.
Samma sak också.
Fingerprint och lite sådär. Så nej, men det känns ganska bra. Jag tror vi kommer fortsätta upp fram till årsskiftet. Men
har du några favoritaktier just i det här läget? När du, ganska sent i konjunkturen, men fortsatt liksom... Men en bra konjunktur och, som du säger, lite stigande räntor och så här. Vad ska man...
Ja, men det man köper nu är väl de här lite efterslänt som inte riktigt har åkat med. För det är en typisk sån här börstrend är ju att starka bolag drar och sen så halkar lite sämre bolag efter, men så kommer de mot slutet. Och då kanske jag tittade här på ITAB exempelvis som har liksom fallit 40%. Det där tror jag liksom relativvärderingarna börjar bli. Man börjar se det lite relativt att okej, Atlas är bäst och de kanske ska ha P23, men frågan är om de andra ska ha P17. Så jag tror det kommer vara så där.
Lågt värderade andrahandssorteringen.
Andrahandssorteringen börjar liksom, folk börjar leta där när de andra är lite dyrare, tror jag. Så det är det sånt där som man ska...
Men om man är lite orolig för att det här, eller man ska inte vara orolig för att det här viker ner i första taget då,
Nej, jag tror det kommer fortsätta fram till årsskiftet i alla fall. Men som sagt var, den här rapportsäsongen blir ju ganska intressant. Men det finns ju inte så mycket annat. Alltså Nordkorea, det var länge sedan man hörde av Kim. Alltså, och det rullar på. Det här Spanienvalet hade man ju kunnat hetsa upp sig för. Men det verkar inte heller liksom störa marknaden särskilt mycket. Katalonska.
Det står ju marknaden i Spanien som har haft ett stort utflöde. Men samtidigt, det som du säger, det... Katalonien har ju inget intresse av att gå ut om det skulle paja deras ekonomi, och nu får vi signaler om att en av regionens andra största bank vill flytta från Katalonien till, eller från Barcelona till Madrid då. Och sånt vill man ju förstås inte från ett katalanskt perspektiv. Men jag tycker ändå så här, det påminner om varför europeiska aktier ändå ska vara lägre värderade än till exempel amerikanska. Konjunkturen i euroområdet går ju bra, och det finns ju de som har sagt att vi borde ha liksom, det borde vara samma värdering i Europa och USA, men nej, man får ju inte samma avkastning i Europa för det första, och sen så dessutom så har man då den här politiska stöket som ändå ligger kvar, även om det ser liksom, konjunkturen ser bättre ut än på länge, så är det kommer vara stökigt i Europa, och det är inte första och det är inte sista gången.
Nej, och jag håller med, och tittar man på USA så är det ju, alltså det är klart att det går ju bra för Europa just nu då efter 7 jobbiga år. Men det är inte alls samma. Tar man i USA värderingarna där, så de har ju fått in liksom Google och Facebook och Amazon och sådana där bolag. Vi har ju inte skapat några sådana bolag i Europa alls egentligen. Vi har ju snarare det. Man kan ju börja fundera på, tittar man på Europas 50 största bolag, så har vi ju en del... Det finns ju en del biltillverkare där och sånt där i tyska.
Är man nyfiken på lite om Amazon, så har pratade jag precis med en av våra digitalreportrar här som flaggade för att de har ett bonusavsnitt av deras podd Digitalpodden, där Andreas Cervenka pratar bland annat om Amazon. Varför börsen hyllar deras lågmarginalsmodell och ja, köper Amazon-aktier. Så det, är man nyfiken på det så kan man lyssna på det. Den ska ha kommit ut nu.
Just det. Amazon är så att säga den största härföraren av den här nya grabland-taktiken där vinster kom i andra hand, utan i den här omställningen till den digitala världen så handlar det om att skaffa så stora marknadsandelar som möjligt, inte alls tänka på om det blir med vinst eller förlust, och sen vrider man om det där och ville.
Men är inte det ett tecken på excess på något sätt, om man nu är tillräckligt gammal för att komma ihåg IT-yran liksom, när man börjar säga så här, men nej, det är liksom det är annorlunda nu. Det var inte så tråkigt att prata om vinst och värderingar.
Utan... Ja, men här finns ju en marknad i alla fall. Alltså, tar man de här, det fanns ju ingen marknad för de här som floppade 2000. Här finns ju en marknad. Omsättningen ökar ju kraftigt och det är liksom det är organisk omsättningsökning. Tar man de här IT-hypen så hade vi hade ju de här konsultbolagen som var sjukt värderade, så hade man ju en del teknikbolag, men där tekniken var ju liksom inte utvecklad, så det blev ju inga affärer till slut, det blev bara värdering. Men Amazon säljer trots allt en jäkla massa grejer och ökar omsättningen kraftigt. Men sen så kan man ju fundera på att om man kan skapa ett Amazon på 10 år så kan man väl förlora ett Amazon också på 10 år. Det kan ju dyka upp någonting annat, så det blir väldigt spännande de kommande 3 decennier om man får vara med och se vad som liksom... Om de fick den här världsherraväldet som de nu satsar så mycket pengar på, Facebook och Google och Amazon, eller om det gick att sänka dem, det får vi se. Men det kanske är för
det man undrar, om man är som jag då lite makronörd och intresserad av centralbanker, är ju hur mycket centralbankernas liksom expansiva politik de senaste åren har bidragit till den här euforin som vi ser just nu. För att det som ändå händer framöver är att de ska börja dra ner på både obligationsköp och Fed väntas fortsätta höja räntan. Och så här. Hur mycket kommer... Vi fick ECB-protokoll och Riksbanksprotokoll här i veckan. Och ECB verkar ju då redan i slutet av oktober här komma att flagga för att de ska börja dra ner på sina obligationsköp under loppet av nästa år. Och då är ju inte euroekonomin, precis som vi pratade om, så här, den är starkare än på länge, men den är ju liksom inget under av styrka ändå. Hur kommer det påverka, tror du? Vilka aktier kommer drabbas av högre räntor? Eller mindre låga räntor, kanske man ska säga.
Mindre låga. Men då är det ju de som har mest lån som kommer påverkas mest illa. Och då har vi ju fastighetsbolagen, framförallt byggsektorn som är relaterad. Det är ju där man ser. Och nu börjar man väl i alla fall i Sverige se att toppen har liksom passerats lite grann vad det gäller det där. Så det är de... Det är det tuffa. Sen får man ju se också, det som är verkligt intressant är att vi aldrig har haft den här typen av penningpolitik och vi vet inte riktigt hur marknaden reagerar när man nu backar bandet igen här. Så det ska ju bli väldigt, väldigt spännande att se. Och det som jag vet inte vem det var som skrev, det var någon att folk har konsumerat 25% av bostadsprisrallyt.
I Sverige?
Som har pågått.
Eller?
Som har pågått. Ja, precis. Tror jag det väl, om det var amerikansk undersökning. Jag trodde, 25% av vad vi säger att vi har haft den här uppgången i 25 år har liksom fastighetspriserna stigit i Sverige. Vi har haft liksom någon liten dipp där 08 och sådär 2001-2002 kanske, men det var ju inte så mycket. Och tar man bort 25% av liksom... Det har ju varit enorma värdeökningar. 25% på de enorma värdeökningarna gör ju jättemycket på konsumtionen. Så där kan man ju tänka sig, det här jag läste någonstans, det var väl i vår tidning, att vi aldrig haft så mycket restauranger i stan och folk käkar ute. Det där är ju något som lätt går att spara in på den typen av konsumtionsbolag, tror jag.
Ja, man inbillar sig ju det, för det är klart att det sista man slutar betala är räntebetalningarna till banken.
De bör man nog försöka hålla igång, annars blir det ju tråkigt.
Så det, och det är klart att, jag menar, har man haft flera år med fallande räntor så innebär det ett skifte när räntorna inte längre faller. Så även om de inte stiger mycket så är det ändå ändrade förutsättningar. Och vi har ju skrivit om det i DI och skrivs om det mycket på andra ställen. Och i morse, när vi står här så är det fredag förmiddag och i morse så var finansministern med i Börsmorgon och påminner då hushållen att ja, men passa på att amortera istället när räntorna är låga istället för att använda upp pengarna till konsumtion. Men det är klart att det har påverkat och vi har renoverat och vi har bytt ut kök och sådär.
Ja. Ja, det är ju tecken i tiden att balkon noteras på börsen idag, alltså balkongtillverkaren. För tittar man, det är ju en sån där sak som har varit väldigt, väldigt lönsamt. Eller, ja, det har både varit lönsamt och inte kostat särskilt mycket pengar att bygga balkong. För det har liksom höjt värdet mer än vad det har kostat. Och med dessa räntor så har det liksom varit inte särskilt svårt att finansiera. Det är ju sånt där som kan
tycker, liksom... Har du tittat någonting på den aktien?
Nej, inte faktiskt. Det gick inte i mitt veckouppdrag att skriva om det. Jag såg bara att det var ett fast pris och sådär. Jag har inte sett hur den har utvecklats här riktigt på just på morgonen. Men jag skrev att den skulle gå upp, så det kanske den har gjort då.
Ja, du... vad tänkte jag på? Någonting som du har skrivit om i veckan är ju... Inte du eller jag just den här gången, men våra kollegor Mikael Wilenius och också Viktor Munkhammar har skrivit om bostadsbyggandet och...
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt jag tror kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Som han är död. Säger, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja, vad ska man tro egentligen? Det här och apropå Balko, vad ska man räkna med en bostadskrasch i Sverige? Eller ska man ha med det liksom i bakhuvudet?
Det får man nog, vadå, det är klart att det kommer ske en bostadskrasch någon gång mer i vårt liv. Frågan är när, men, och jag tror att och vi har ju pratat om det du och jag också här, att jag tror att det här att man som bostadsutvecklare, man läser och ser då den stora inflyttningen till de större städerna och de långa bostadsköerna, men det där tror jag är en chimär. Jag är inte riktigt säker, säg att vi skulle... Det har liksom funkat nu med låga räntor och folk liksom är med i, för det är en som vinst och har en hyresrätt i stan om det ombildas och sådär. Så att jag tror att man kan inte förlita sig på den efterfrågan. Man har liksom utgått ifrån den efterfrågan, så jag är inte riktigt säker på att den verkligen finns där. Vi bor lite för stort och sådär, och det går liksom lätt att det här att det finns bostadsbrist, det går att fixa till om man vill utan att bygga så mycket bostäder som vi gör just nu. Att man kanske... dela på boendet på ett sätt eller liksom bo lite mindre och sådär. Så jag tror att det är lite farligt, och de här bostadsutvecklingarna är väl, och det har man ju sett nu på marknaden här, att de har ju faktiskt tappat en del i fart vad det gäller aktiekurs och sånt. Och där tror jag är faktiskt lite osäker. Jag vet inte hur du tycker, vad är din känsla?
Det är precis som du säger, jag tror så här, man gör det för lätt för sig, man bara säger att priserna har stigit mycket, därför är det en bubbla. Det finns massa faktorer som förklarar det här, och Viktor Munkhammar då skrev idag om det låga produktiviteten inom byggsektorn, och precis som du säger, för så har vi liksom, vi bor större och sådär. Men det är klart, jag tror det viktigaste som jag tänker framöver, det är dels att om man bygger mer, det kommer finnas mer bostäder tillgängliga, och sen samtidigt så förbyts liksom hushållens medvind när det gäller bostadsmarknaden till motvind, så ska man inte räkna med att priserna ska fortsätta upp på samma sätt, och det kommer ju påverka oss. Det är inte samma sak som att säga att allting kommer implodera. Det behöver inte bli liksom bomber och granater varenda gång någonting ändrar riktning. Vi tänker liksom hela tiden att en nedgång nästa gång ska vara som en så här krasch som finanskrisen. Det kan liksom, det kan dämpas ändå.
Det kan sluta stiga, så blir det, ja, nu har vi ju, så äter inflationen upp det lite grann nu när vi
är
faktiskt.
Men om man är nyfiken på aktier som kan stå emot en eventuell bostadskrasch, så kan man ju läsa Micke Wilenius då i onsdagens DI, för han hade tips på det. Men en sak som vi inte har pratat om, som också händer på, nu här på fredagen, det är SAS. Som flaggar då för att de vill göra en nyemission, och aktien är ner här på fredag morgonen. Och svenska staten är inte så sugna på att gå in i det här. Danskarna är lite mer sugna. Norrmännen har också varit lite mer avvaktande. Vad ska man tro om SAS egentligen?
Ja, men dels så är det där en... Det de har gjort på morgonen är att de har begärt ett bemyndigande att kunna göra en riktad nyemission. Och det har blivit väldigt mycket mer populärt att göra riktade nyemissioner över natten. Vi har sett ett antal sådana där från börsbolag. Istället för att man liksom gör ett prospekt och ska liksom ta in pengar från befintliga ägare och med den tid det tar och hur krångligt det är. Getinge har hållit på i ett halvår snart med att försöka ta in sina pengar. Så gör man liksom ungefär som när man säljer aktier, de här riskkapitalbolagen säljer aktier från bolag de har satt på börsen, så gör man liksom ett accelererat förfarande och plockar in pengar via en riktad nyemission. Och det där tror jag är jättesmidigt, och det tror jag SAS kommer utnyttja också, för de har ju ändå sina preferensaktier som de behöver lösa in.
Exakt, och de har varit en bra affär för de som har köpt dem, men inte en så bra affär för SAS, eller hur?
Nej, det var väl en nödvändig affär.
Eller liksom nödvändig, men jag menar, de kostar mycket helt enkelt.
De kostar mycket. Det är ju dyrt att vara fattig, och SAS var ju rejält fattigt här för ett antal år sedan, och då för att få in stålar så gjorde de den här preferensaktien med 10% ränta. Och den där, nu tjänar ju faktiskt SAS pengar. Jag tror till och med att de har aldrig gjort så hög vinst som senaste kvartalet här. Så nu dels de pengarna, och så kan de då ta in ett par miljarder i en riktad nyemission här, vilket eller igen i alla fall, så kan de ju lösa den där preferensaktien. Så det vore ju bra. Där gäller det ju SUP, för det har man ju sett. Preferensaktien har ju varit en jättebra investering. Det är ju, förutom en NIO har väl egentligen alla fullföljt sina åtaganden och betalat ut de här höga räntorna. Men där får man ju fundera lite då. För man får nog räkna med att SAS kommer lösa in den där. Ungefär som det var ju något fastighetsbolag.
Balder
som utnyttjade det där till bristningsgränsen genom att lösa in det precis dagen innan de skulle ge ut en utdelning. Och sånt där får man börja kolla upp nu, för att det finns ju inga gratispengar, utan kan bolagen betala så lite som möjligt i ränta inom lagens råmärken, så kommer de göra det, och det kommer ju SAS också göra.
Så vad ska man, hur menar du, kolla över? Ska man sälja dem?
Nu har jag faktiskt inte riktigt... Den har ju varit väldigt bra. Jag tror fortfarande preferensaktien är bra, för risken att de inte kan återbetala så att säga preferenslånet minskar ju om de gör nyemission av stamaktier. Å andra sidan så kommer de ju säkert lösa in det mycket tidigare än vad man kanske hade förväntat, så
och då blir det
framtida ränteintäkter blir inte så höga, och ekvationen av det kan jag säkert räkna ut om jag hade haft
Vi får återkomma, det kanske blir nästa artikel. Men du, om vi ska titta lite framåt för SAS, vad tror du, ska de leta om nya ägare, vad är det här?
Ja, det tror jag. Alltså, staten har ju redan, svenska staten har ju redan sålt aktier en gång, och de kan nog tänka sig att sälja mer här. Men danskarna vill inte sälja, och danskarna är ju ganska, ganska luriga. De inser ju att det finns ett väldigt stort värde av att ha en flygplats som Kastrup, och jag tror att det är väl det som är anledningen till att och ha ett SAS då på den där flygplatsen. Det är väl det som gör att de gärna...
Alltså, precis, det är inte flygbolaget egentligen man är ute efter, det är infrastrukturen runt omkring.
Säga. Så jag tror att danskarna vill ju inte sälja. Norrmännen kan väl kanske tänka sig sälja, men svenskarna är nog mest intresserade. Men det kan nog dyka upp någon ägare. Det har ju varit snack om, vi skrev någon artikel för några månader sedan om att det var liksom att man sonderade, det fanns privata ägare som sonderade terrängen om man skulle liksom gå in och ta lite. Och just nu så går ju SAS bra, och jag tror faktiskt att SAS kan fortsätta gå bra, för flygandet kommer ju öka. Även om vi lägger på nya skatter och sånt där på det, så kommer det ju öka. Och SAS har faktiskt börjat sänka priserna här. Det är ett väldigt attraktivt sätt att resa om man gillar att flyga.
SAS-vdn Rickard Gustafsson, han har också varit intervjuad nyligen har pratat med DIs Caroline Åkerlund i en podd som heter Förnuft och känsla. Om man vill kolla på den så kom den ut i slutet av augusti, 28 augusti tror jag. Kan man se vad han säger. Annars brukar han vara på tapeten som så här, man spekulerar att han ska byta och hamna på något annat storbolag som letar vd.
Han har sin bakgrund i finansvärlden, så han har varit en sån där liksom dark horse, exempelvis när Annika Falkengren avgick, så var det någon som skrev att Rickard Gustafsson kunde ta över och sådär. Men det, så blir det inte, jag tror att han, jag vet inte, det är möjligt. Men just nu så känns det väl som det finns inga bank-VD att byta ut just idag. De har ju blivit utbytta allihopa egentligen. Så ja, vi får se.
Men om vi blickar framåt lite till nästa vecka, Uffe, vad händer då? Det är liksom, rapportsäsongen smyger igång lite. Vi har ett par detaljhandelsbolag som kommer med siffror.
Ja, och det är ju spännande. Vi har haft ett par handelsbolag, detaljhandlare, alltså CAD-handlare hittills. Ja, vi har haft Clas Ohlson också, men tar man H&M så hade de ju problem med reo och för mycket kläder och det kostade pengar. MQ var det tvärtom, de hade för lite kläder för det var ju stopp i Göteborg där i hamnen så de fick inte in några kläder. Så de hade liksom en bra bruttomarginal, så får vi se då hur Kappahl...
Men båda blev lite surt mottagna, eller hur?
Ja, jag begriper inte riktigt den här MQ-reaktionen. Jag tycker det var lite orättvist att sänka aktien som det var igår. Men ja, sånt kan ju hända. Den kan säkert öka igen, det är möjligt.
Är det en köpvärd då nu?
Ja, jag tycker liksom... Ja, det är klart en jobbig bransch, men P12 och vinsttillväxt, det är inte fy skam. Och direktavkastningen var det någon på analytikkonferensen här som var lite missnöjd med att det var oförändrad utdelning. Men det är ändå en 5-6% i utdelning på 1,75 i... Nej, 5-6% i direktavkastning.
Har man slagit för hårt på de här detaljhandelsbolagen? Vi var inne på det här med Amazon innan och sådär. Är man för orolig för den här strukturomvandlingen i detaljhandelsbranschen? För jag menar, de är ju samtliga... Ingen är särskilt utvärderad.
Det värderas ju som, inte som krisbranscher, men som branscher som inte kommer växa utan snarare tappar försäljning. Och det är ju en jättesvår fråga. Det är klart att det är ju ganska jobbigt för du sitter som klädhandlare med kostnaderna egentligen. Du kan ju liksom inte ta bort en tredjedel av butiksytan hur som helst här, även om man gör sådana försök. Liksom, så är det ju jobbigt i en omställningsperiod, men jag... P10-11, det är liksom till och med om vi tar, det är billigt.
Ja. Samtidigt tänker jag så här, en spaning från Stockholms gator just nu är ju att möbeljätten Ikea går tvärs emot och öppnar små butiker där man kan sticka in huvudet och då beställa direkt från deras centrallager. Det är en ganska intressant utveckling med tanke på att man tycker så här, men allting ska ske på nätet. Vi vill inte ha butiker. Alltså jag tänker att den här butiksnärvaron, den borde ju vara en fördel för de här etablerade handlarna så småningom. Den har ju inte varit det, utan nu har man fokuserat på att stänga igen och sådär. Men det är ändå intressant. Eller håller du med?
Jo, men jag håller med det, för man vill ju ändå...
Man vill ju få in kunden på något sätt. Man vill ha en relation och man vill kunna... Ja.
Och även kunden vill ju, alltså man vill ju inte leva hela sitt liv liksom framför datorn, utan det är väl ganska schysst att om man promenerar på stan så går man in i den lilla Ikea om man inte åker...
Som en showroom liksom.
Ja, så om man inte åker ut till...
Ja, eller man åker ut utanför tätorten till...
Sen tycker jag liksom att av de här stora detaljhandelsdrakarna så har ju ändå Ikea... De lever ju väldigt starkt, alltså det är fortfarande ett folknöje för många att gå omkring i en Ikea-butik. Alltså det är ju roligare, tycker folk generellt, att gå omkring i en Ikea-butik än en stor H&M-affär exempelvis. För det finns ju liksom ändå mycket mer att titta på. De har liksom...
Du talar för att du själv tycker att det är roligare att köpa skruvar än strumpor, eller?
Ja, jag är inte så intresserad av skruvar, men det är liksom en ganska skö. Alltså jag tycker inte, men det är klart.
Det finns något för alla på Ikea.
Ja, lite grann.
Ja, jag vet att min far, liksom, han vägrade att gå in. Han satt kvar på parkeringsplatsen och käkade varmkorv. Men då finns ju i alla fall den möjligheten om man är på Ikea.
Ja, och den kostar 5 spänn. Så det är liksom...
Men okej, det var det om nästa vecka. Det kommer fler detaljhandelsbolag. Sa vi vilka det var? Kappahl
och R&B är de här. Och sen så kör ju de riktiga bolagen igång då med sina riktiga Q3. Att vi har detaljhandelsbolagen som lämnar nu då. Det är ju att de har brukt några räkenskapsår. Men i din värld då, i din makrovärld, vad är det du...
I min makrovärld finns det både det ena och det andra. Det är inflationsvecka och det ser ut att kommer bli höginflationsvecka. Just nu så påverkar ju delvis att energipriserna har stigit, så det drar upp inflationssiffrorna här. Och det hänger ihop med det här med, som vi pratade om, att centralbanken ändå är på väg att långsamt svänga om, men... Även om liksom en siffra inte kommer få dem att vända så är det ändå det som är riktningen för de här supertankerserna som man ändå kan säga att centralbanken är. Och sen så är det också Nobelfestligheter, ekonomipriset tillkännages på måndag, så det kan bli spännande.
Just det.
Och vem se vem som får 8 miljoner svenska kronor för sin forskning.
Ja, vem gissar du på?
Alltså, eller? Det är som med allting annat, ingen idé. Det finns otroligt många namn, så jag kan inte gissa på någon så. Det är, men vi kommer skriva om det lite i tidningen om man vill slänga sig lite med några namn. Det. När det väl ger sig på måndag.
Mm. Och någon som kanske inte får Nobelpriset, det, han kanske skulle få det, det vet jag inte. Men Stefan Ingves här, har du, att han ska sitta kvar, är det, det är bestämt och klart 5 år till, eller hur?
Ja, det är bestämt och klart 5 år till om han inte av någon anledning skulle vilja avgå i förtid.
Nej. Och vad betyder det någonting? Eller är han så pass, du har ju ändå jobbat med honom, är det han så pass flexibel att han kan liksom driva en annan typ av räntepolitik?
Absolut, jag menar han drev en annan typ av räntepolitik för bara några år sedan. Då var han den som drev på för höjningar, eller i alla fall att man skulle liksom ha ett öga på de snabbt stigande bostadspriserna så här 2010. Men det visade sig ju vara för tidigt att höja räntan i Sverige.
Han var ju väldigt hökaktig, ja. Han höjde räntan någon gång 08 när alla undrade vad han höll på.
Så att, nej, men jag tror inte man ska, alltså, marknaden handlade ju på det här som att nu minskar sannolikheten för att Riksbanken svänger om mot högre räntor tidigare. Jag är inte så säker på att man ska dra det så långt. Han är en person i en direktion, visst han har en utslagsröst, men det är ändå hela direktionen som fattar beslutet och de har alla varit för den här expansiva politiken. Men ja, vi får väl se. Men som sagt, nästa vecka, inflationsvecka, så det är någonting som Riksbanken kommer slänga ett öga på. Just det. Är det någonting annat, tycker du, som du kommer kolla på? Eller?
Nej, jag tycker det är ladda in för rapporterna här så småningom. Och sen så tycker jag man ska hålla koll på dollarn här. Om det så att säga den här negativa dollartrenden har vänt på riktigt eller om det bara är en tillfällig uppstuds. Mm,
det hänger ju mycket på vad som händer med Trump och hans möjligheter att sänka skatter och så. Men det dröjer nog lite innan vi verkligen får reda på det. Så att, så är det.
Bra!
Trevlig helg får vi säga då till varandra och alla lyssnare.
Ja, det får vi göra.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack, tack.
Ja, hej.
Hej.
Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.